Välkommen till Unga Forskares diskussionskväll. Första ämnet för kvällen är tuggummits fysik. Diskussion mellan jag, Johnny och Anders. Varsågod, Anders.
Ja, tuggummi som sagt, det är ju, har jag länge ansett vara dekadent nöje ända sedan människan plockade ner lite kåda från träden och började tugga.
Okej. Alldeles nyss hörde vi Air med Sexy Boy. Och vi kommer fortsätta kvällens sändningar med artificiell intelligens och dataspelsrättigheter. Med mig i studion så har jag... Ja, det blev lite fel här. Det skulle alltså vara tuggummit fysik igen. Då har vi Anders här, doktorand från Teknis.
Tackar.
Varsågod. Och så har vi mig då, lilla novisen på området.
Tackar. Ja, jag har ju studerat som sagt tuggummits fysik och historia en längre tid. Studerat dess effekter på kultur, historia, samhälle och den moderna människans utveckling.
Okej, ja, det låter verkligen intressant, men... Kan du gå in lite mer på?
Ja, ända sedan människan började plocka ner kåda från träden och tugga för att ha någonting att göra en tråkig vinterkväll så har det ju ansetts vara lite dekadent. Men som sagt, det har bidragit till mycket. Till exempel våra tuggmuskulatur. Genom uppträning har blivit effektivare och vi behöver inte längre neandertalarnas kraftfulla käkmuskler. Därför behövs inte heller benkampen på toppen av huvudet.
Jaha, okej.
Och sedan är det bara att konstatera att Alexander den Stores expansion i öster var ju helt motiverad för att finna källorna till gummi arabicum så att han kunde producera tillräckligt mycket av det tuggummi hans läromästare Aristoteles hade rekommenderat.
Vilka historiska källor styrker det här?
Ja, det är ju många samtida dokument som visar det här. Vi har ju även då medeltida kyrkmålar, till exempel kyrkan i Rua på Gotland som visar då tuggummituggarnas helvete. Det var ju inte så populärt bland kristenheten med det här, för det anses lite lätt hedniskt och ja, för, någonting för ungdomarna.
Okej, jag tror du har förklarat ganska utförligt vad tuggummits fysik innebär.
Det här var ju historien.
Ja,
historiken är ju en annan historia.
Okej. Ja, jag antog bara att du grundade dina fysikaliska former på historiken.
Självfallet, psykohistorien är mycket viktig vetenskap inom konfektyrbranschen.
Jaha, okej. Kan vi gå in på lite mer konkreta bevis för hur tuggummits fysik urartar?
Ja, bevis är väl inte riktigt rätt här, men om man tittar på ett tuggum så är det hårt från början och sedan blir det mjukt när man tuggar. Och det beror ju på att man har en ganska unik struktur här i tuggummit. Den är alltså i grund och botten, när det kommer in fukt så kan molekylerna veckla ut sig närmare och därigenom så blir de elastiska. Det är därför det kraschar lite när man tuggar i början. Men i den här matrisen utav elastomerer, som för övrigt kan gummi arabicum med biologisk ursprung, men man har även experimenterat med till exempel silikontuggummi, så lägger man in smakämnen och även socker då, eller xylitol för de som känner sig problemet.
Vad är en elastomer?
Det är alltså ett elastiskt material. Okay. Man kan tänja ut molekylerna som ofta är ganska långa och sladdriga, och därigenom så material går också att tänja på. Det är ju nämligen så att det inte bara smaken utan även känslan som är viktig när man får en smakupplevelse. Experterna talar ju om the chewing experience.
Okej, men du har fortfarande inte kommit in på det fundamentala.
Ja, det fundamentala är ju den eviga stridsfrågan. Kristaller mot kolloider. Ska smaken fördelas ut i form av små kristaller som löser ut sig långsamt men gör en lite strävare struktur? Eller i kolloider som lättare löser ut sig och därmed gör att det inte tappar smaken men att tyvärr, ja, eller att det lyckligtvis då blir mjukare att tugga? Och här är ju då skyttegravskriget i full gång. Det går inte att avgöra. Det är hetsiga brev som skickas in till Chewing Today hela tiden.
Varför inte kombinera båda för?
Det vore ju helgrån.
Okej. Okay. Mm. Okej, nu har vi alltså kommit fram till kvällens andra låt, eller låtar då, som är Winner Radio med Helsinki, samplat tillsammans med DJ Cam.
Jo, det var nog... Här i studion har vi nu Mikael Johansson och Ylva Elmenbrandt. Det hände något märkligt häromdagen när jag spelade Quake, Ylva. Jag fick en vision. Det borde egentligen inte vara rätt att döda de där stackars monstren på det här sättet. De är intelligenta levande varelser och borde ha lika stor rätt som alla andra till ett fortsatt liv.
Här får jag framföra mina åsikter om det här. Vi alla har ju känt någon gång att hjärnans belöningssystem aktiveras när vi besegrar en fiende. Det spelar inte så mycket roll om vi besegrar en fiende i verkliga livet eller om vi besegrar ett fult monster med sex huvuden på ett dataspel.
Men har inte även detta monster med sex huvuden lika stor rätt att leva? Vad är det som gör att det är rätt för oss att döda honom men inte rätt för mig att döda dig?
Rätt och rätt. Vi har konstruerat den här varelsen för att känna den underbara känslan av att besegra en fiende. Ja, och är det inte ändå bättre att vi besegrar en fiende digitalt än att besegra en fiende fysiskt?
Vi har konstruerat våra barn också. Har du tänkt på det?
Men med ett annat syfte får jag hoppas.
Det må vara, men lika fullt är de av oss konstruerade och har lika stor rätt till liv.
Vad säger du om den här hysterin kring Tamagotchi? En digital varelse som omöjligt kan ha någon tillräckligt mycket information eller funktioner för att överhuvudtaget reagera intelligent.
Hur kan du veta det? Min Tamagotchi minstan är riktigt intelligent. Jag älskar min Tamagotchi. Jag går och lägger mig med den. Den är en levande varelse. Den är mer levande än vad jag är.
Då ska du snart i graven.
Jaha, är det så man blir bemött här?
du sa ju det själv. Du uttryckte det ganska tydligt.
Jag är ledsen, men jag måste få be att avbryta den här lilla diskussionen mellan Ylva och Micke. Utexaminerade experter på dataspelets rättighet. Och vi går då över till musiken. Okej, tredje låten på listan är Goldie. Och innan vi spelar upp den låten då, så övergår vi till kvällens tredje diskussionsämne mellan Tucke och Micke. Roliga systemkrascher.
Farbror Tucke, jag var inte med i början, men kan inte du berätta om det såg ut innan systemkrasch betyder blå ruta på skärmen?
Ja, vi har ju den allra första buggen, den som gav upphov till namnet Bug. Och det var 1949, tror jag att det var. En mycket väldokumenterad bugg. Malen som det handlar om finns dokumenterad i en journal från den tiden.
Det var alltså en insekt?
Ja, det var på den tiden datorer bestod av massor med radiorör och så. Så att de var alltså fysiskt känsliga för insekter.
Men har de inte alltid varit IC-kretsar?
Inte i datorernas början.
Men vad fanns det mer än insekter som störde datorerna?
Ja, det fanns ju allt möjligt, men innan IC-kretsen kom, jag tror det var 70, så var det just väldigt vanligt då att insekter och så störde ut systemet. Sen var ju radiorören ganska känsliga, så att man slog ofta på datorn och på morgonen och så bytte man ut de radiorören som gått sönder.
Konstigt det låter, men för att återkomma till den blå skärmen som vi kära Windows-användare möts av, finns det inga roligare sätt att tala om för användaren att något gått åt helvete?
Jo, det har gjorts mycket roliga varianter på det där genom åren. Vi har ju Atarin till exempel som presenterar ett antal bomber. Och det här antalet bomber säger vilken typ av systemkrasch det är frågan om.
Jaha, är det ingen risk för att datorn sprängs av det då?
Nej, den ritar bara upp bomber. Och jag tror att även tidigare versioner av Macen också hade dessa bomber.
Något är riktigt populärt. Finns det inga andra sätt att tala om det för folk?
Jo, visst. Det är... Sådana fel som inte fångas kan ju bara bli massa konstiga tecken och färger på skärmen. Ganska vanligt, som på till exempel Gamma Zetix Spectrum. Där var det oftast bara massa färggytter. Och sedan så hade vi till exempel Amigan med en klassiker. En svart skärm med en röd ram högst upp. Där det stod Give it a meditation error.
Nej, men varför stod det så? Det låter ju jättekonstigt.
Det har någon väldigt mystisk, hysteriska skäl, eller historiska skäl som det heter.
Vad då för några?
Nu kan jag ärligt talat inte dra mig dessa till minnes.
Ja, det verkar ta slut på diskussionen här. Jag får övergå till musiken då. Kvällens fjärde diskussionsämne kommer nu upp. Meditationstekniker mellan Anders och Ylva.
Shaolin-munkarna omskapar sina kroppar till kraftiga vapen med hjälp av meditation. Människor med hjärt-kärlsjukdomar kan sänka sina blodtrycksvärden väsentligt med hjälp av meditation. Toppidrottare använder sig av det för att nå bättre prestationer. Och indier använder det för att klara en stressig vardag. Vad är hemligheten, Sandberg? Hur bär man sig åt för att använda meditation som redskap till ett bättre liv?
Tack. Ja, egentligen så är det inte speciellt konstigt. När man nämner Shaolin-munkar får man ju känsla att det handlar om märkliga övningar, gå omkring på rispapper och äta mycket ris. Men egentligen handlar det om avslappningsresponsen. Det är nämligen så att när man sätter sig ner, koncentrerar sig på något som inte involverar starka känslomässiga effekter, så slappnar kroppen av. Det är väldigt enkelt. Halten av stresshormoner minskar och så vidare. Genom att koncentrera sig så att man inte tar och somnar och sånt, så kan man också börja tömma då hjärnan ifrån onödiga tankar. Man kan säga att vi har en massa subprocesser som ligger på i bakgrunden och bara stör. Och det här är egentligen hemligheten bakom meditation.
Men den hemligheten verkar nu komma allmänheten till godo utan långvarig träning. Jag har hört talas om experiment där man med hjälp av modern teknik lyckas hjälpa människor att uppnå den här avslappnade tillståndet med hjälp av ljudisolerade bunkrar och headsets med guidande röster och positiv feedback i form av en lampa som blinkar när rätta hjärnvågsmönstret uppträder.
Oh ja, många av de här moderna medlen gör det enklare att uppnå ett meditativt tillstånd. Det är egentligen inte så svårt att uppnå av sig själv. Men på samma sätt som att i Asien det kanske var bra att lägga på religiös överbyggnad för att motivera, så kanske vi västerlänningar behöver blinkande lampor och ljudisolering för att känna att vi verkligen gör någonting vettigt. Men i grund och botten är ju meditation en fråga om att påverka hjärnans aktivitet och kemi. Och det är i grund och botten en ganska enkel sak.
Påverkas hjärnan kemi och struktur permanent eller syns det inte efter ett par dagar? Jag menar, är det en återgående effekt?
Ja, att sätta sig ner en halvtimme och ja, titta på en vägg och koncentrera sig verkligen på hur väggen ser ut och inte bry sig om övriga saker. Det är välgörande och lugnande och ersätter en del sömn. Men det ger heller inga vidare långvariga effekter om man inte håller på mycket. Långvarig meditation, då man alltså mediterar varje dag under flera års tid, visar sig leda till förändringar i personlighet och egenskaper. Det finns en bok i ämnet, Zen and the Brain, utav Robert Austin, som tar upp det här. Den exakta orsaken är ännu inte helt klara.
Varför ledsagas meditation ofta av en speciell kroppsställning? Är det bara för bekvämlighetens skull, eller är det också så att... att kropp och sinne samspelar på något sätt, som buddhister påstår?
Man kan nog säga att svaret är ja på båda frågorna. Kropp och sinne samspelar. Andningen till exempel påverkar ganska mycket vår aktiveringsnivå. När man andas in ökar aktiviteten i vissa aktiverande hjärncentra. När man andas ut så minskar den. Där gäller framförallt amygdala-kärnan. Men dessutom så påverkas blodtrycket rent mekaniskt eftersom hjärtat ligger mitt inne bland lungorna. Så att det här, och blodtrycket påverkar vårt känsloläge ganska mycket. Så att det finns ett nära samspel mellan vår kroppsläge och så. Men sen finns det ett annat skäl också till meditationsställningarna. Och det är ju det faktum att om man sitter i lotusställning och börjar somna så tappar man balansen. Och det är ett väldigt bra sätt att, så att säga, väcka sig själv igen så att man kan koncentrera sig. För det är viktigt att inte somna där man sitter.
Meditation sägs vara djupare än sömn rent allmänt. Så skulle det då innebära att genom att meditera en eller två timmar per dag att man skulle kunna gå helt utan sömn och därmed få ökad tid till, studier om man går på universitet eller ja, om att militären kunde använda det som substitut för sina höga koffeindoser till soldater under press?
Faktiskt inte. Det sägs det här, men vetenskaplig forskning har visat att meditation är inte mycket bättre än sömn i det här avseendet. Så vill man vara uppe runt hela dygnet får man köra med en polyfasisk dygnsrytm istället. Det är nog enklare.
Okej, jag är ledsen, men jag måste tyvärr avbryta det här intressanta diskussionsämnet. Får se, jag verkar ha tappat kontrollen här över kvällens lista. Men jag tror vi ska fortsätta med musik då. Det måste bli någonting. Det tycks ju se ut som det ska bli Attica Blues. Med Enter.
Ja, välkomna kära lyssnare. Jag får välkomna er ner från en härlig fantasiresa med komponerad av XL, ett finskt band. Mycket kär till våra rollspelare runt om i landet. Nu vill jag välkomna Micke och Ylva. Vi ska alltså gå in på en diskussion, en het diskussion om djurrättsaktivister ad absurdum.
Ylva, jag har en lysande idé. Jag ska samla ihop folk till en demonstration. Vi tågar utanför slottet med demokratiska paroller. Rösträtt åt stafylokockerna.
Är det verkligen det djurrättsaktivism handlar om? Jag trodde att definitionen på deras kampanj var att eftersom djur kan känna lidande så ska djur också inte behöva genomgå medicinska experiment.
Men varför stannar vi det? Varför inte gå hela vägen? Jag menar, varför inte göra djuren till fullvärdiga medborgare? De är värda det.
Djur, men virus, jag menar, virus är i vissa fall inte ens klassificerat som liv, självständigt liv.
Okej, vi kan lämna virusen utanför, de kan få del medborgarskap, det kan jag gå med på. Men bakterierna, jag säger bara det, bakterierna, de måste få full rösträtt.
Ger vi dem full rösträtt så går ju det å andra sidan ut över oss.
Va? Gör det?
Jag menar, om vi ger dem full rösträtt så kanske vi förlorar en del av vår rösträtt, eller om du förstår vad jag menar.
Äsch, sånt måste man vara beredd på. Minoriteterna måste vara beredda att offras för demokratins anda.
Varför drar du upp bakterier och virus nu? Jag menar, är det inte viktigare att först att vi tar primaterna först och sen utvidgar det här till att omfatta kanske lägre stående arter? Jag menar, varför ska vi gå direkt på virus? Och...
Du är din reformatiker, du vill ta allting långsamt. Du går marknaden hand i hand. Vi måste genomföra revolutionen omedelbart, annars kommer vi... inte nå hela vägen fram.
Jag tycker det här börjar urarta lite. Ni får tänka på att ingenting i historiskt sett har skett revolutionärt. Inget egen sådant.
Men någon gång ska vara den första.
Genom 4000 år av skapande. Tack, jag tror vi drar oss över lite till musik igen att lugna ner oss med. Vi har en kär gammal Frank, han heter Frank Zappa. Vi ska nu komma in på en låt som heter Bobby Brown. Hey there, people, I'm Bob.
Yeah. I knew you'd be surprised.
Bobby Brown for president. Det är faktiskt förvånansvärt många som har röstat för i vårt kära Amerika. Men nu ska vi gå över till en diskussion om planetsystemets stabilitet. Vi har här Anders, nyinflyttad från Peru, astrofysiker på Islamabads universitet. Vi har också Ylva från Täby. Hon ska berätta lite om den svenska synen på planetsystemets stabilitet. Välkomna!
Tackar. Ja, det började med 1992 QB1 och har sedan fortsatt med att fler och fler isplaneter upptäcks inom de yttre kanterna av vårt solsystem. Detta kan ju bekräfta de gamla teorierna om Orts kometmån och Kuiperbältet.
Men att kalla dem planeter är väl att överdriva lite grann.
Okej, stora isklumpar då. Men ändå, om vi ser effekterna det här skulle kunna ha på vårt solsystem med nuvarande modeller, skulle inte det här innebära att möjligheterna till kaos och vad vi ska kalla det, ökad oordning inom vårt solsystem skulle bli enorma, för att inte säga oändliga. Hur kan det komma sig att vårt solsystem ändå ser så pass välordnad ut som de gör?
Ja, jag skulle nog säga att det finns nog ganska mycket kaos gömt i ekvationerna och våra planetbanor. Men jag tror inte jag säljer min strandtomt i Utah än på ett tag. I vilket fall som helst, problemet ligger ju i det att en planet går ju alltid bra i en bana runt solen. Den går i sin lilla ellips. Men om man två så börjar de påverka varandra, och det kan ju under det långa loppet leda till att de ändrar sina banor, ibland på ett obehagligt sätt. Och har man 9 planeter, eller börjar räkna in en massa småskräp ut ortmolnet som vissa kallar planeter, ja då blir det ju ännu jobbigare. Då kan man ju inte börja vara säker på något, eller kan man det?
Vem vet, kometkollisioner har ju och störningar har ju ofta inträffat inom vårt solsystem. Det finns ju de som anser att vår egen måne, som är egentligen för stor för att vara en måne till jorden, har skapat till med genom att en småplanet kolliderat med jorden och slungat iväg det bris som har samlats i en stor klump.
Mm. I och för sig var det här under det stormiga tonårsupproret inom solsystemet när det var ungt. Det är lite mer välordnat nu. Det mesta som kan krascha har redan hunnit krascha.
Ja, bortsett från små kraft som Shoemaker-Levy då, som var den senaste kraschen värd att se i solsystemet.
Ja, men det kommer nog fler, så att det är bara att vänta.
Förlåt, får jag bara fråga? Det är en kille i min skola som säger att det bor människor, eller kanske inte precis människor, men att det bor någon på en planet som heter Mars. Tror du att det är sant?
Det är i så fall väldigt synd om dem, för det finns inget vatten och det verkar inte finnas så mycket liv där, så det är nog ett ganska ensamt tillvaro. Jag tror nog att Marsmänniskorna försvann med kanalerna in i science fiction-böckerna någon gång på 40-talet.
Tror du kanske att vi får helt revidera vår syn på kaos inom planetsystem? Jag menar, vi har ju nu rönt på att planetsystem existerar med en helt annan grundbyggnad än vår. Ta 51 Pegasi till exempel. En jätteplanet så nära solen att den egentligen kanske borde vara så nära dess stjärna att den kanske borde vara en del av stjärnan vid det laget.
Ja, det är ju det som är problemet. Man har fått så mycket överraskningar genom Hubble-teleskopet och liknande på sista tiden att man inte riktigt vet. Det man trodde tidigare var ju liksom ett välordnat solsystem som såg ut som våra. Men nu hittar man jätteplaneter i elliptiska banor och annat konstigt. Vissa menar att det här beror naturligtvis lite grann på att de är lätta att upptäcka. Det är svårt att upptäcka de tråkiga medelsvenska solsystemen.
Men vet du också vad Anders sa? Att det skulle bo människor, att det verkligen skulle bo människor på en planet som heter Tellus.
Ja, vi har hört talas om de varelserna, men det verkar inte finnas så mycket intelligent liv på den planeten.
Åh, vad tråkigt. Ska vi kanske gå över till lite musik här? Jag tänkte att vi skulle gå över till ett band som heter Massive Attack, kommer från Bristol i England. Det var alltså de här som började en musik sedan redan i början av 90-talet som har senare kallats för trip-hop. Den här låten som vi ska spela nu kallas Teardrop. Välkomna tillbaka från den resan. Vi ska gå vidare. Vi skulle gå vidare med konspirationer, men det är så att Arne Weiss, vår kära chef, han ville inte att vi skulle prata om det. Och tydligen så är det några som har försvunnit här, men vi ska gå vidare med melatonin. Det är ett intressant debatteringsämne. Varsågoda.
Okej, nyligen så var det några forskare som ansåg att de hade hittat dygnsrytmen hos blommor. Och dygnsrytmen hos människor anses ju vara knuten till melatonin. Och man anser sig ha hittat genen som reglerar vår dygnsrytm genom att den producerar melatonin i en sån mängd Först produceras melatonin, sen när en tillräcklig halt har uppnåtts så inaktiverar melatoninet den aktiva genen. Och sen så...
Här måste ju jag lägga mig lite grann som neurovetare. Det är ju inte bara generna som styr när det gäller dygnsrytmen, för i så fall så skulle vi ju födas med en dygnsrytm som kunde vara i fas med vardagslivet, och så är ju oftast inte fallet. Vad man har är ju då att signaler från ögat påverkar den här klockan. Det finns en liten del som heter den superkiasmatiska kärnan i hypotalamus som skickar signaler till tallkottkörteln och skickar ut melatoninet. Sorry, jag måste bara lägga mig. Jag är en besserwisser. Mina gener är sådana. Sen har vi många andra intressanta frågor om melatoninet. Till exempel, bromsar det åldrande? En massa amerikaner har ju kolkat i sig stora mängder melatonin. Inte bara för att justera dygnsrytmen eller göra något åt jetlag, där det fungerar alldeles utmärkt, utan också för att skaffa sig evig ungdom. Johnny, vad anser du om det?
Jag anser att detta bristande på kunskap som amerikanerna ofta har i dessa sammanhang även visar sig med melatonin. Eftersom de rapporter som finns angående melatoninets verkningar på kroppsmetabolism och åldrandets inverkan för detta ej har blivit undersökta under överskådlig tid, kan man inte förutse de skador som kan uppstå av melatoninets långsiktiga verkningar.
Där måste man ju dock notera det att man har ett ganska bra testmaterial med en massa hälsomedvetna amerikaner. Så fanns det kortsiktiga med skadeverkningar av melatonin, så borde man sett dem stort redan nu.
Men det man borde hålla sig till här, det är de allra nyaste, senaste rapporterna. Och de hävdar ju att när kroppen förbrukar melatonin eller använder det som stimulantia, då kroppen nybildar celler extra fort mot vanligt och vanlig nybildning alltså, och smörjer kroppens organ, så förbrukas de så kallade klippkorten i DNA-molekylen. Det vill säga, det är dessa små minnen av livet som förbrukas. Ju fortare en sånt här klippkort förbrukas, även kallat telomer, desto snabbare åldras vi. Förbrukar cellerna. Men det positiva effekten med det här, det är att de personer som konsumerar melatonin då kanske får en väldigt ungdomlig livsglädje, fast det kanske bara varar en kort period. För efter den här ungdomliga fasen i melatoninets verknings frekvens har passerat.
Men var det inte så att på 70-talet i USA så hade alltså amerikanerna i Vietnamkriget faktiskt gett stora doser av melatonin till soldaterna då? Och det här medförde ju stora skador efteråt, men soldaterna kämpade ju på väldigt bra, och det var ju nästan nära på att de... Förlåt Arne Weiss, vi skulle inte prata om konspirationsteorier.
Men som sagt, soldater är förbrukningsvaror.
Bara helt kort apropå förbrukningsvar, så gäller labbråttorna. Vi måste härmed meddela att alla resultat som typ att labbråttor lever längre, alltså, de är bara påhittade. Just det, de är bara påhittade.
Ska vi fortsätta med lite musik? Nu ikväll har vi närmast, så börjar vi köra lite snabbare för att ni kanske börjar komma igång till kvällen. Klockan är ändå börjar bli ganska mycket och det är fredag kväll. Vi ska börja med lite klubbmusik från Dockland som ni nog känner till. Det här är Adam Beyer med Fett. Välkomna tillbaks från danslivets plågor i och med svett och ja, mycket muskelverk. Vi ska nu gå vidare med en liten diskussion på människodefinition och konstigheter i evolutionen.
Anders Sandberg, du är ju doktorand på juridiska fakulteten i Örebro.
Det stämmer.
Vad är egentligen en människa, rent juridiskt?
Rent juridiskt är en människa något som är en person, har personnummer. Och sen så blir juristerna lite lätt nervösa, för man har ju inte behövt någon vidare skarp människodefinition egentligen. Persondefinitionen har man finslipat en massa, men inte människodefinitionen.
Men vad är då en person?
Ja, det är en juridisk entitet, alltså någon som anses ha ett juridiskt ansvar och så vidare. Det, i Sverige så finns det ju då människor som har personnummer och organisationer med organisationsnummer. Men det är kanske mer intressant att fråga, vad används ordet människa normalt? Till exempel en person som är hjärndöd, är han en människa?
Men det måste han väl vara?
Ja, ursprungligen så, som sagt, var det en helt normal människa. Men nu finns det ju ingen hjärnaktivitet. Och är det inte den som egentligen skiljer oss ifrån andra arter?
Men vad händer om man lyckas få igång hjärnaktiviteten igen? Var han då människa emellan eller var han det inte?
Ja, i så fall var han ju människa, eftersom hjärndödhet är definierad som irreversibel. Så att då var han inte hjärndöd på riktigt och läkaren har gjort någonting klantigt. Men däremot är det mer intressant. Vad händer till exempel om några föräldrar genmanipulerar sin lilla unge?
Då måste han väl fortfarande vara människa? Eller?
Även om man lägger in ett par extra kromosomer.
Ja, men människor med Down syndrom är väl också människor?
De definieras som människor, ja. Men det är ju inte helt uppenbart. Anta att framtida gentekniker stoppar in lite gener för fjäll, grön hud, gripsvans och förhöjd intelligens och facettögon.
Hur skulle Svea Rike Blunta reagera på det?
Förmodligen väldigt illa, men är det en människa?
Ja, tror det.
Låt oss tänka ett annat tankeexempel då. Vi tar en person med pacemaker. Är han människa?
Ja.
En person som ett konstgjort hjärta?
Ja.
Mm, och en konstgjord njura?
Ja.
Och ett exoskelett med hydraulik kopplat till nervsystemet istället för muskler?
Nej.
Vänta nu här. Om jag byter ut en arm mot en protes så är det Handikappades Riksförbund skulle bli upprörd annars. Men det här är ju inte annat än en massa proteser.
Hur är det med glasögon?
Ja, exakt. Jag tror att de flesta hävdar att vi med glasögon är människor, även om vissa kallar oss glasögonormar. Men ärligt talat, om vi byter ut mer och mer av människa mot teknik, är det fortfarande människa?
Jag tror det. Om den klarar allt som en människa klarar, borde den väl vara människa?
Mm. Men borde inte i så fall om vi har en robot med samma kapaciteter?
Nej.
Kort sagt, det verkar som människodefinitionen har lite problem här.
Ja.
Ska vi definiera människa utifrån förmåga, då får vi med robotarna. Att det härstammar från en människa, ja då får vi kanske med också mycket annat. Hur vi än gör så har vi svansen bak så att säga.
Hjälp, var det så svårt? Vad gör jag nu?
Kan ni bara definiera att kort en människa för oss? Så att vi inte ger en alltför skev bild av oss själva?
Ja, vi vet inte längre.
Åh, vad jobbigt. Jag får som slutet av det här programmet att presentera alla som har varit med. Jag får först presentera Mikael Johansson. Han har varit med oss och talat. Tackar så mycket. Anders Sandberg också varit med och talat. Och de andra som har varit med och talat har då varit Ylva Ölmebrand och Johnny Geselius. Även Per Tucker Larsson har varit med oss. Och sen har vi ju då teknikerna som har varit Joakim Eriksson, Staffan Johansson, Erik Salitis och Anders Sasse har ansvarat för musiken. Jag får tacka för mig själv, varit med och hjälpt med musiken och lite som programledare. Som att avrunda med tar jag en av mina favoritlåtar från Attica Blues. Jag kommer inte precis ihåg vad den heter, men jag hoppas ni njuter av den. Tackar för mig, ha en trevlig kväll.